Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. I sommar så ska jag ut på turné med Funny Fuck Up. Det är lite olika komiker från underjordstallet. Det är jag, Anton Magnusson, Albin Olsson, det är Henrik Mattisson, det är Petrina Solange, Finn Laugsson med flera. Och det är då, jag medverkar i Göteborg den 15 juli och Halmstad 16 juli, 25 juli i Kristianstad och 26 juli i Helsingborg. Så gå in på underproduktion.se och passa på att haffa biljetter till det. Glöm inte heller att stötta denna podden på patreon.com/arkivsamtal och lyssna på specialisterna podcast också. Vi kör hela sommaren som vanligt. Ja, följ mig på Instagram också, där heter @gardenfors. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje!
Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Sandra Ilar. Välkommen hit.
Tack så mycket. Hallå, hallå.
Och för er som verkligen känner Sandra Ilar så vet ni att hon är komiker, poddare och att hon brukar ungefär välja samma dryck alltid. Så jag tänker att vi snabbt kasta oss in på ett pliktskyldigt välj drycken. Här kommer det omåtligt populära inslaget välj drycken.
Jag tror vi börjar med det fasta inslaget välj drycken.
Här är alternativen: Absolut vodka, Coca-Cola vanilla, Kalle Sprätt kiwiläsk, Fanta Zero, fyra sorters energidryck, Passoa, Gundelsprit, Blossagrögg, glögg, Swamp Pop, Satsuma Fizz, Saranac Root Beer, Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan den genomgick en så kallad corporate rebranding, och för tråkmånsar och nejsägare, vatten.
Mm-hmm.
Drog igenom allting snabbt nu för jag vet att vad du kommer välja.
Ja, men jag gillade grögg. Jag tänker att det är när man gör en grogg av glögg.
Att det är rätt bra.
Ja.
Jag tänkte med att det är med att jag varit så mycket i Japan att jag började blanda ihop bokstaven R och bokstaven L. Du brukar välja någonting off menu.
Exakt. Jag vet, är det mot reglerna?
Ja. Inom konst och kärlek så finns inga regler.
Är det här kärlek?
Det här är krig.
Men jag tar grön te då.
Mm, som du har med din egen påse.
Exakt.
För är Twitter-användaren Ilars tepåse fortfarande aktiv?
Ja, den skriver ibland.
Fast det var något av ett troll, va?
Ja, den kan skriva ganska kaxiga saker.
Så jag kokar upp vatten, förberedd lite.
Mm, väldigt snabbt.
Jag kanske tar Fanta Zero med en ubåt av Passoa.
Ah, härligt.
Mm, jag vet inte om jag... Jo, jag kommer nog göra det att jag sänker ner ett litet shotglas i... bara för sakens skull.
Ja.
Jag är lite bakis.
Senast drack jag ju lite whisky.
Ja, det gjorde du ju.
Ja,
du har börjat supa lite mer på sista tiden, har jag märkt.
Ja, men jag har börjat ta en whisky då.
Mm, nej, men även... du var även full efter roasten av Jesper Röndahl.
Ja, jag tror jag... Alltså, jag har inte varit så full på 15 år typ.
Nej.
Och men, så bakis.
Men det känns ändå som ett... I ditt fall känns det som ett sundhetstecken att du släpper på ditt kontrollbehov.
Ja, lite.
Och sådär.
Men jag tror att det dels hade att göra med att jag inte är van att dricka så mycket.
Mm.
Så därför blir jag nog ganska full om jag dricker för mycket. Och också att, för jag skulle vara trea ut på roasten och så kom jag ganska sent. Mm. Och de andra hade redan så kommit igång.
Mm.
Så tänkte jag vill ändå vara lite lullig när jag kör.
Ja.
Så det tog de två första viskorna väldigt fort.
Mm.
Så jag tror att det var därför jag blev så full. Jag minns faktiskt inte Jespers försvarstal.
Nej.
Nej, inte riktigt. Men tydligen ska jag ha betett mig. Jag ska bara ha varit glad.
Ja, du blev inget aggressivt fyllo.
Nej,
jag tänkte faktiskt inte ens på att du var full. Men det var du själv som...
Ja, men tydligen var ju väldigt många packade. Alltså det var många som tappade bort sina mobiler och glömde nycklar och grejer.
Ja, men det är nog så att man går runt och är nervös ganska länge innan en roast. Och sen när det väl liksom släpper det här nervositeten så börjar man supa.
Men jag tyckte det var fint för Anton tog hand om mig för att jag skulle sova på en soffa. Och det är ganska roligt, man är full när man blir omhändertagen av Anton Magnus. Att det är han som har koll på det här.
Ja, den roasten kommer kanske dyka upp på YouTube och Spotify och så småningom.
Mm.
Roasten av mig finns redan ute på både YouTube och Spotify.
Mm. Jag såg den som inspiration.
Ja, det är nöjd med den.
Ja, men den var svinbra.
Men då är vi strax tillbaks med dryckerna, kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med Sandra Ilas te.
Mm-hmm.
Vad är det för märke på teet?
Kung Markatta grönt te original.
Jag ska för första gången i väldryckens historia göra en ubåt. Jag har ett shotglas eller en, det är kanske någon liten skål. En glasskål med en passoa. Nu ska vi säga, jag ska dricka ur lite så att det inte skvalpar över.
Men kommer det blanda sig eller kommer det ligga kvar i?
Det kommer nog delvis blanda sig. Nu får ni höra liksom lite plumset här.
Ja, spännande. Oh.
Det blev ändå lite kladdigt. Jag måste hämta en
Men den färgades i orange väldigt fort.
Mm, det blev ett vacker effekt måste jag säga.
Ja, verkligen. Det blev som en färgbomb. När det givet av det röda flöt ihop.
Action späckat.
Ja, spännande podd.
Ja. Då vi var, är jag tillbaks från
ska vi berätta tag. Varför vi är lite bakis. Det var, det var slutfest på, eller sista Ander, eller Henrik och Nisse, Greven kommer det.
Greven kommer det, ja.
Igår kväll på Skala Teatern.
Ja.
Det var fan roligt.
Ja, det var skitkul. Och lite synd att klubben går i graven. Men...
Ja, för jag tänkte på det. Det finns ganska få så här bra Stockholmsklubbar att köra på nu. Alltså specialisten, ni kör inte längre.
Nej.
TS eller... Kaos la ner av någon anledning på Skala Teatern. Och nu är den här. Det är ofta de tre som är några bland de roligaste som man får lite betalt på att köra.
Ja, men det kanske, det finns ju, det kommer säkert nya.
Det finns ju lucka för nya då.
Ja, den var god den här ubåten.
Ja.
Men vi har faktiskt förberett ett temaavsnitt idag. Vi ska prata om barnböcker. Du har tidigare varit med i Snedtänkt och pratat om Alice i Underlandet. Som är en barnbok. Och i Arkivsamtal har vi tidigare pratat lite om barnböcker. Minns du vilka vi nämnde vid det tillfället?
Så jag tror att det var över nästan 2 år sedan. Så även folk som har lyssnat på det har säkert glömt bort mycket. Jag har glömt bort vad vi sa. Jag tycker det är svårt att komma ihåg vad man har sagt i poddar och inte. Bara det jag sa förra veckan. Men vad, jag tror jag nämnde säkert Alice i Underlandet eller varför jag studerar och jobbar med den så mycket. För jag har ju en filkande litteraturvetenskap också med inriktning på barn- och ungdomslitteratur. Så det är därför jag har läst så mycket barnböcker.
Mm, är det inte för att, är det hönan eller ägget? Är det inte att du börjat skriva om det ämnet för att...
Ja, men det var det. Alltså, jag valde inriktningen just för att jag ville skriva om Alice i Underlandet, mina uppsatser. Så det var därför jag valde det. Men sen när jag började plugga det så tyckte jag att det var väldigt fascinerande med barn- och ungdomslitteratur. Mm. Att det finns så mycket bra böcker där som jag inte hade läst.
Man märker att du har ägnat väldigt mycket tid åt ämnet eftersom alltså, att du säger det så slarvigt. Alltså som så här, barn- och ungdomslitteratur. Att det har liksom blivit en sån grej som du har sagt så många gånger. Det var Färska prinsen snackade om att skådespelare, de är så självupptagna och de har sagt ordet skådespelare så många gånger. Att det är så, jag jobbar skådespelare. Att, och jag hörde Liv Strömqvist använda ordet feminism på samma sätt. Att det så här, har blivit liksom så kort. Hon har sagt det så många gånger att det blir liksom...
Ja, men när jag skriver uppsats så skriver jag alltid bol. Alltså för att det är så långt... Eller bo, bo,
barn- och bo, ungdomslitteratur.
Ja, exakt. Jag får skärpa mig.
Mm. Vi har gjort en liten varsin lista då. Över böcker vi vill ta upp.
Mm.
Favoriter. Saker vi minns och kanske vill prata om.
Mm.
Överst på min lista så står en bok som heter Fabler du inte borde bry dig om av Florence Parry och Heidi och Sylvia Worth Van Cleef. Känner du till den boken?
Jag hade inte gjort det så jag googlade upp den och läste lite om den. Men läste du den när du var barn eller så här, att du fortfarande tycker den är?
Ja, alltså jag kommer ihåg, jag läste den. Det är då en...
Det är typ antifabler.
Ja, det är antimoral. Det var kanske, men jag kommer ihåg hur upprymd jag blev när jag läste den som barn. Eller min mamma läste den för mig och min brorsa, tror jag. Och ja, men det är då liksom fabler med där man lär sig... när moralen är inte uppbygglig, utan det är mer så här... Det är två ekorrar som samlar nötter, till exempel. Och så är det en som sparar jättemycket nötter och en som bjuder sina vänner så här. När vännerna har det svårt så bjuder hon, ger hon bort nötterna. Och sen så när vintern kommer så har den här ekorren som har sparat och inte bjudit, han har kvar sina nötter, så frågar hon som har bjudit, kan jag få lite nötter av dig nu? Så säger han, gå och dö. Och det är just vad hon gör, så hon dör och han överlever. Och så får man lära sig då att man inte ska dela med sig till sina vänner. Och så är det ändå liksom om så här att det är två kossor som så en tror att så gräset är grönare på andra sidan vägen. Och så det är säkert mycket bättre där och jag kommer säkert få ett diamanthalsband och... Och så går han över och så är gräset mycket grönare. Och han får ett diamanthalsband.
Men...
Så man får lära sig sådana. Och det är också sådana här liksom två barn som har gått in med skorna. Och så kommer mamman och frågar vem det är som har smutsat ner golvet. Och så är det en som tänker så här, det lönar sig att vara ärlig. Så erkänner det ena barnet, så är det bara så här. Man ser hur det barnet blir smiskat och den andra som ljuger kommer undan och sitter och leker med klossarna glad.
Det är ju... Pratade ni mamma samtidigt om att det var antifabler eller bara läste det som att...
Vi skrattade, jag tror att vi fattade. Liksom, vi var inte jättesmå när vi gjorde det. Men jag har alltid älskat det amoraliska på något sätt.
Ja, och också jag vet när jag var liten, de barnböcker jag gillade var ofta de som var roliga.
Mm.
Alltså att det skulle vara någon skoj.
Ja,
jag tyckte Elsa Beska var jättetråkig, även Alfons Åberg och sånt.
Ja, men du är ju Pippi Långstrump-fan.
Ja, exakt.
Min pappa, han är också extremt stor Pippi Långstrump-fan. Jag tror den kom nog när han var liten.
Ja, det gjorde den. Och att den blev en så här stor debatt om att man lärde barn alltså hälla strösaker på golvet och slöseri.
Jo, för den är ju rätt amoralisk.
Hon visar inte respekt mot sina föräldrar eller vuxna. Och så.
Nej, men det, alltså jag har nog också haft lite så rebellkomplex. Min farsa har också det. Han har sagt att han tycker det är coolt att han inte firar jul och sånt där.
Ja,
liksom.
Men exakt.
Men och han jag gjorde också det när jag läst Pippi Långstrump som liten, så körde jag den att jag sov med fötterna på huvudkudden. Mm. Och det berättade han, ja det gjorde jag också när jag var liten.
Jag
testade också. Jag tror nog nästan de flesta barn har testat.
Ja, det ser ju lite soft ut.
Men man kvävs lite.
Ja, det jobbar ju alltså, andningsproblematik. Nej, men jag tänkte, alltså, två av mina favoritböcker är Alice i Underlandet och Pippi Långstrump. Mm. Men Alice och Pippi är väldigt olika karaktärer. Alltså, Alice i Underlandet är ju svinrolig och så här logisk och grotesk på jättemånga sätt. Mycket så här hårda dödsskämt som är väldigt subtila.
Sa du ologisk eller vad sa du? Eller vad sa du? Att den var grotesk och så sa något innan?
Den är ologisk men också har massa så här logiska gåtor också. Mm. Så den är ju väldigt olika nivåer på barnläsaren och vuxenläsaren. Mm. Det är många barn som tycker Alice i Underlandet är lite obehaglig nästan. För att den är så
surrealistisk.
Ja, och lite så här skräckstämning över den. Men det jag tycker är kul, för Alice-karaktären är ju ganska plain. Mm. Hon är inte så jätterolig. Nej. Utan då är det som att hela hur man och det jag gillar är i själva boken. Medan Pippi är ju mera karaktären som är det roliga. Medan miljön runt omkring är ganska vanlig.
Ja, just det.
Så det är lite
att
tvärtom
Alice
är
straight man.
Ja,
och Pippi
är som alla andra straight men. Så reagerar på Pippi. Medan Alice reagerar på underlandet.
Ja, det är intressant. En gemensam bok som vi båda hade på listan var Loranga, Massarin och D'Artagnan av Barbro Lindgren. Den kan vara min favoritbarnbok genom tiderna.
Den är ju också väldigt rolig.
Ja, väldigt, väldigt rolig. Och så det kom en uppföljare också. Den Loranga, den första boken kom då 1969. Loranga, Loranga som uppföljaren tyckte också var väldigt bra.
Jag minns att den gick som tecknat ett tag också på tv.
Var det tecknat eller var det dockanimation?
Ja, jag minns fan inte. Men jag minns att jag tyckte att det gick för kort typ.
Att, det
kort inte, att de inte visade det mycket.
Toivo Pavel var rösten. Han var också, vi lyssnade mycket på den som liksom ljudbok, som kassettband på dagis. Toivo Pavel, han var en gammal skadis då, som en Dramaten-skadis. Men han fantastisk röst. Han var rösten till Loranga Massarin, berättarrösten i Picassos äventyr, som är en av mina favoritkomedier från Sverige. Jag tror han även är Tyko i Carl Bertil Jonssons julafton.
Mm.
Kanske med någon berättarröst också. Men, ja, men för er som inte har läst, jag läste den som barn och tyckte den var skitrolig då. Men sen som liksom i 20-årsåldern så var det jag och min storebrorsa som liksom återupptäckte Loranga Massarin och började läsa om dem och tyckte fan det är fortfarande svinkul.
Det är ju det som är så underbart med många barnböcker, att de är så jävla roliga på ett mycket annat sätt än många vuxenböcker är. Att det kan vara så här crazy humor på det hela annan nivå.
Ja, det är ju ovanligt med crazy humor i vuxenlitteratur.
Exakt.
Men den höll fortfarande, för att ibland när man går tillbaks till saker man tyckte var roligt som barn så håller det inte riktigt måttet.
Exakt, liksom. Man får alltid göra lite den här avvägningen. Gillar jag det här för att jag är nostalgisk eller för att det är bra?
Men jag kommer ihåg, jag och min brorsa, vi gick på samma dagis i Hjärup, på stora dagis. Och då hade vi liksom favoritböckerna då. Det var Loranga Massarin som vi lyssnade på alltid. Det var så att man hade vila, man lade ut madrass och skulle barnen lägga sig på golvet och vila. Då fick man lyssna på ett kassettband innan man somnade. Och det var, ja, men det fanns bland annat Vilse i pannkakan, fattade jag ingenting av. Det var för surrealistiskt. Men Loranga Massarin kom jag tyckte var svinkul. Sen var det en barnbok också som då hette När barnen tog makten av Gunnar Orlander, även känd som Dr. Gormander. Den är från 1969. Och det handlade om när några barn tog makten på dagis och liksom, jag minns det för att vi
blev inspirerade. Det är som Animal Farm, fast i barn.
Ja, de band fröknarna och hällde ketchup i håret på dem och sånt där. Yeah. Dagis. Och det gjorde vi också på dagis. Jag tror ju då våra dagisfröknarna.
Att ni band fröknarna?
Ja, jag tror de var nog med på liksom själva leken. De fattade nog att vi hade fått det från den boken. Men sen så när någon hämtade ketchup och skulle då började de, nej, då tog de sig loss liksom. De var ju inte...
Alltid någon som ska spåra.
Men den kom jag upp för min brorsa. Det var, han var väl liksom lite initiativtagare att kolla upp de här gamla barnböckerna då när vi, så han hade läst om När barnen tog makten, den tyckte han inte längre var bra. Men Lorang och Massarin var ju fortfarande väldigt skoj. Men du gillar Barbro Lindgren i allmänhet, eller?
Ja, alltså de flesta. Ibland kan jag tycka de är lite tråkiga.
Den vilda bebin tycker jag var kul.
Ja, men exakt.
Den hade du också med på din lista.
Ja, och så, alltså som så här, första pekböcker är ju Maxböckerna väldigt bra, för de är roliga.
Mm.
Också på många sätt. Men det är, man brukar säga att de böcker som överlever och som blir så här lite kanoniserade är ofta barnböcker som tilltalar både barn och vuxna.
Mm, det är så.
Så många av de här klassiska går att läsa om.
Men ja. Max, jag minns bara det så här, titta Max kaka, titta Max lampa.
Ja, de är alltså, ju väldigt basic.
Men är den rolig? På vilket sätt? Alltså den är ju...
Men är inte i bilderna typ att hunden har tagit hans blöja och sånt där? så här, sliter i den samtidigt som han försöker få tag på bollen eller så. Du vet, lite små saker, lite så här Pettson-humor fast på väldigt grundlig nivå, att humor ligger i bilderna.
Ja.
För det som skiljer bilderböcker mot till exempel romaner är att man kan kommunicera i både bild och text. Mm. Så de kan ju motsäga varandra ibland och skapa humor på det sättet.
Ja. Ja, men jag minns Den vilda bebin. Det var väldigt roliga bilder till också. Vad är det, Eva Eriksson som har illustrerat den?
Hon har gjort ganska många Barbro Lindgren.
Det finns någon där vilda bebin är sjuk och han ligger med huvudet på en tallrik och huvudet helt prickigt. Det kan jag tycka är roligt. Och den är väl på rim också.
Ja.
Inte äta farlighet och ont i magen hela dagen och så vidare.
Ja, men du är som en baby med typ svår damp. Som var väldigt kul att läsa om.
Ja, det var otroligt. Jag tänkte nu på Katten i hatten. Dr. Seuss läste jag nog lite också. Vi bodde utomlands, bland annat i USA, i Kalifornien när jag var liten. Och då var Dr. Seuss är ju liksom USAs största barnbokförfattare genom tiderna, ska jag säga.
Uh-huh.
Har du läst något av hans?
Nej.
Väldigt...
Vad heter de?
Katten i hatten. Det finns en film där, Cat in the Hat.
Alltså, den är typ blå och röd, eller hur?
Den är vit och röd, som en polkagris.
Och så är det något blått också. Eller bakgrunden kanske bara.
Jag tror att den klassiska Katten i hatten är polkagrisrandig. Okay.
Men jag tror det är samma vi tänker på.
Mm.
För man ser den på mycket prylar när man åker till USA.
Ja, den är ju poppis. Det kom någon film med Mike Myers i huvudrollen som spelar Katten i hatten också.
Okej.
För ett tag sedan. Men han har gjort väldigt mycket amerikanska klassiker. Green Eggs and Ham, som är någon sån ramsa. Han gjorde... Vad finns det nu för klassiker? Jag kommer inte på några fler nu. Men han har gjort väldigt många amerikanska klassiska barnböcker.
Mm.
Cat in
för
the Hat.
Det är också den här amerikanska Morris Sendak. Vet du vad han har?
Mm.
För han är också jättekänd i USA. Jag tror också ganska känd i Sverige.
Where the Wild Things Are.
Ja, det är
vad
den
heter
kändaste.
Den på svenska? Vilda
Till Vildingarnas Ö.
Ja, men den älskar jag som barn
den är
också.
Jättehärlig. Men det är mycket så här kommunikation, bilder framförallt. Och skapar nästan så här... För den är ganska häftig att studera, för bilderna, en sak som de jobbar med, alltså så här, hans osäkerhet, det börjar med en ganska liten bild.
Mm.
Och sen växer den här bilden med den här pojken.
Ja.
Fram tills när han känner sig stark.
Mm.
Så det är ett så häftigt sätt att leka med bild, att man känner att han tar ut mer och mer på sidorna. Mm. Alltså mer utrymme, och att det skapar...
Ja, men han tecknar på något sätt en magisk värld som man dras in i.
Ja, det finns också In the Night Kitchen, är ganska känd.
Är det också Maurice Sendak?
Ja, exakt.
Han är han fransman, eller?
Ja, jag vet inte fan var han kommer ifrån egentligen. Han är, jag tror han är död. Han fick Alma-priset, det här, priset i Astrid Lindgrens minne. Mm. Det väldigt största barnlitteraturpriset, typ 2003 eller något sånt.
Det kom väl också en film hyfsat nyligen med den.
Ja, exakt. Och In the Night Kitchen är som väldigt, alltså det är som en mardrömsvärld för ett barn. Och de blir inbakade i degen och det är en massa kockar som är jättestora, så här, gotta bake, och så försvinner han som in i degen och så måste han försöka ta sig upp med någon så här flygplan och så.
Den
har jag lite Bagare Bengtsson-aktigt.
Mm, jag tänkte det, han har, Bagare Bengtsson, han är död, han... har bränt sig på ett bröd eller var det inte något
sånt? Ja, det var så. Och så blev han begraven i en limpa.
Fast det finns ju en sån här ramsa eller någonting med att någon bagare med någonting, frun var också inblandad eller något sånt.
Ja,
någonting
någon
som hade inbakat i en deg.
Hon hette något i Bullberta eller något sånt där.
Ja, det är ju Lennart Helsing, tänker man på. Han har översatt bland annat Katten i hatten, den svenska.
Okej.
Han, men han har gjort ett många barnböcker som både du och jag gillar också.
Ja, och han var ju väldigt engagerad i så här barnlitteraturens roll. Han finansierade ganska mycket av Svenska Barnboksinstitutet. Där jag satt ganska mycket forskare när jag höll på, som ligger vid Kungliga biblioteket. Det är som KB fast för barnböcker, så de har allt som har givits ut i Sverige.
Vad heter det, sa du?
Svenska Barnboksinstitutet.
Mm. Men har inte KB alla barnböcker också då?
Jag vet inte hur det är, om det är att de tar in det. Men de är sådana som, och då ja, men, gör utställningar, släpper artiklar om svensk barnlitteratur. Gör så sammanställningar hur det går i världen och så här utgivning och så. Och att man då, att de tillgängliggör jättemycket forskarlitteratur från hela världen. Så att du kan gå dit och ta så här referensverk och sitta där och läsa och så.
Men Lennart Helsing, vad hade han för bakgrund? Alltså var han barnboksförfattare från början? För jag tyckte ändå, alltså han återkommer ju rätt mycket som så översättare. Och
ja, och skrev lite vuxenböcker också som var roliga. Någonting på Klara kyrkogård, någon sån där barnbok som var för vuxna typ.
Var det på 50-60-talet han peakade liksom? Eller
han
var det?
Skrev en så här bok som heter Om barnlitteraturen. Alltså som var som ett filosofiskt verk med hans syn på barnlitteratur. Mm.
Men typ han är känd som
63.
Författare. Liksom. Är det Kakelspektakel som är hans största?
Ja, det är nog den kändaste av dem. Och så jobbar han ju alltid med, eller nästan alltid med Paul Ströyer, den där illustratören.
Fast inte i Kakelspektakel köper en klubba.
Nej, inte det.
Då är, vad är det, Sven Lindberg?
Ja, det låter bekant. För det är lite anledningen till varför vi pratar om barnlitteratur där, för du var och filmade hemma hos mig och så hittade du den boken.
Jag håller på att filma en sitcom som kommer komma någon gång i framtiden. Och då så lånade jag Sandras lägenhet. Och då så sa jag att det låg en bok, en kakelspektakel, köpa en klubba på bordet där. Vilket var också en favoritbok.
Absolut, den har jättefina färger.
Mm.
Och att jag gillade tecknat godis.
Jo, alltså, verkligen. Alltså det är ju godisporr för barn.
För det är väldigt återkommande tema i barnlitteratur att man äter. Och att det är godis, för barn gillar att höra. Alltså mycket deras värld cirkulerar kring mat och godis och sådär.
Ja.
Så att det är något som tilltalar.
Jo, verkligen.
För det är inte så mycket så vuxenromaner där ätandet ens är med, men nästan alltid i barnböcker.
Mm.
Att det är så Harry Potter, hela de här stora middagen och sådär, Bertie Box, de ska gå och köpa godis i godisaffären och sådär. Och ja, men Nalle Puh, honung, mycket det. Och att det cirkulerar mycket kring mat.
Ja, det gör det. Men det kanske är så det starkaste, för när man är barn då bryr man sig inte så mycket om till exempel kärleksrelationer. Mycket liksom låttexter och filmer och sånt för vuxna kretsar ju kring det. För det är kanske det starkaste känslorna vi har som vuxna. Men som barn, då var det godis som var det viktigaste.
Ja, men det är ju så att det är de här banala behoven. Så trygghet, söta djur, mat.
Nej, men Kakelspektakel, köp en klubba, men det var ju det första liksom så riktigt godispornografiska verket jag kom över.
Du påminner lite om dina godisförpackningar.
Jag är ju godisfixerad. Jag kommer ihåg när jag hade tecknat lite serier. Jag har ju en sån stil som kanske skulle kunna tilltala barn. Så var något, kanske Bonnier Carlsen, tror jag det var. Det kan ha varit något annat svenskt barnboksförlag. Det var någon där som hörde av sig med frågan om jag ville göra en barnbok. Och då hade jag en idé så här om en ny barnbok om godis liksom. Inspirerad av då Kakelspektakel, köpa en klubba. Men min kontaktperson där, hon sa nej, det är ingen bra idé. Alltså föräldrar, ja, men det är lite som, alltså det är frowned upon idag att så här locka barn till godissug liksom. Och jag kommer ihåg att jag skulle ge, för eftersom det var en favoritbok, så ville jag ge den till min brorsas barn. I så här födelsedagsprocenten, de sa Kakelspektakel, köpa en klubba. Då var min brorsa sa, nej men gör inte det. Då kommer de bara bli så här sugna på godis. Men jag tänker lite, låt dem bli det då.
Ja, fan.
Jag älskade också Kalle och chokladfabriken.
Ja, det är också väldigt godisporr.
Det är verkligen godisporr.
Och Roald Dahl, rolig. Som fan.
Ja,
alltså min favorit är nog Matilda av honoms. Men det var lite att jag tyckte jag identifierade mig mycket med henne när jag var liten.
En lätt autistisk.
Exakt, gillar att sitta inne och läsa böcker.
Hur många år var det förresten, eller hur lång tid var det du liksom undvek omvärlden och mest läste böcker. Det har vi berättat om ett av de första avsnittet. Det var
3-4 år tror jag.
3-4 år, det är länge alltså.
Jo. Men det var alltså, det är så här, ingen period jag ångrar. Jag tyckte det var rätt nyttigt.
Ja, ja.
Alltså så här, för en.
Det är väldigt intressant och spännande.
Ja, men det var ju lite den här perioden när man var just 20 plus någonting. Och egentligen skulle vara ute och festa och leva. Då bara stängde jag in mig på sätt och läste. Och skydde omvärlden. Besökte Adam Flam ibland.
Ja, det är jävligt roligt.
Suspekt. Men då var det ju alltså mycket att jag var inne i den här barnlitteraturperioden också. För det, jag tycker det är så här fantastiskt. För det finns en barnboksförfattare som heter Chantan som också fick det här Alma-priset.
Det känner honom, känner inte till.
Men han har bland annat gjort en grafisk novell som är helt utan ord, som heter The Arrival. Mm. Som typ ska gestalta hur en immigrant känner när man kommer till ett nytt land.
Mm.
Och det är som att han har målat upp en magisk värld, men med vissa realistiska tecken.
Hur, så om att du det säger blir namnet så, långsammare?
Chantan, alltså det stavas S-H-A-U-N och så Tan. Alltså jättebra böcker, många så existentiella. Det röda trädet är underbar, verkligen. Men The Arrival, alltså att han just skapar känslan av alltså att man är vilsen genom att vissa objekt känner man igen i ett nytt land, men att vissa är helt främmande. Men att han har gjort dem magiska på något sätt. Och att det är så att och den är helt i bild. Alltså det är inga text alls, men ändå så kan man följa hela historien.
Det är imponerande.
I mean, det är faktiskt jättemysigt så här tips att göra på sommaren, att så här, gå till bibliotek, låna alla böcker av typ en så här bra barnboksfattare, så jag bilderböcker och lite kortare böcker. Och bara så sätta sig hemma i 2 timmar och läsa igenom alla. För att det går ju så fort att läsa. Och att man får ändå en så bra story på ett kort sätt. Och ganska enkelt sätt. Med så här, dagens attention spans.
Ja.
Och att man kan ta sig an ett helt författarskap jävligt fort.
Ja, ifall det är den typen av författarskap. Om man ska ge sig på Roald Dahl till exempel. Så
ja,
då
är lite längre. Men samtidigt, en vecka hinner man ju bena ut.
Jag har inte läst Roald Dahl sedan jag var barn. Men då kommer jag att det tog ett långt tid. Men, nej, men det var en favorit för mig också. Så jag läste dem både Kalle och chokladfabriken. Och vad var det med? Matilda, SVJ, Snälla vänliga jätten.
The Big Friendly Giant, exakt. Häxorna.
Häxorna.
Den sattes upp på Dramaten nu, tror jag också.
Väldigt bra.
Jag var faktiskt och kollade Matilda-musikalen i London senast jag var där. Den var jävligt bra. Ja. För den har ju också mycket så här groteska inslag med den här stora jävla rektorn. Och han tvingar den här pojken att äta choklad. Pudding tills han spyr, typ.
Jag gillar den illustratören
för den är
också.
Väldigt rebellisk också.
Ja. Quentin Blake heter han väl som illustrerat de flesta av våra Dahl-böcker.
Också, han har gjort typ alla.
Jag associerar väldigt mycket Roald Dahl med den tecknastilen. De här lite äckliga, det är lite äckliga häxor och folk har stora öron och lite konstiga.
Och det blir ju så mycket barnlitteratur. De författare som inte illustrerar själva, de blir ju som sammanväxta med sin illustratör om de jobbar med samma mycket. Så det är nästan svårt ibland att veta vem ska man säga är författaren eller inte. För man ser ju bilderna av illustratören.
Ja, det är ett team.
Samtidigt. Ja, det blir ju verkligen ett samarbete. Men det är någon så här praxis att författaren alltid ska stå först ändå. Alltså lite hierarkiskt.
Men Roald Dahl, för det var en sån författare som jag liksom läste så mycket av att jag började kolla upp bakkatalogen. Och jag trodde, en annan sån författare som jag älskade när jag var liten var då Ole Lund Kierkegaard. Känner du till honom?
Ja, eller jag behövde faktiskt söka på honom, men jag kände igen titlarna på böckerna när jag såg dem.
Några av favoriter så hade som barn var då Lille Virgil, Gusten Grodslukare, Hodjas flygande matta, Otto är en noshörning, Gummitarsan, Robban och de andra polarna. Han skrev mycket. Han var dansk, han söp ihjäl sig, han typ trillade någon gång när han var packad på väg hem från krogen.
Det går typ alltid så när man är i Kierkegaard. Kierkegaard dog ju typ av ångest. Alltså Søren Kierkegaard, att han bara gick runt i Köpenhamn.
Man kan inte
så mycket. Nej, men det är ju så här gammal term, så här, hon dog av hjärtesorg.
Ja,
det säger man ju aldrig
idag. Är det
att
man tog livet av sig liksom?
Ja, eller att man är så utsliten så att man typ hoppar från en bro. Jag vet inte hur man
menar.
Ja, men
det var väl med skam med självmord då.
Så
då sa
man
att man dog av sorg.
Så mycket, till slut bara,
det är inte det att man bara dör.
Nej, men idag så säger man ju alltid medicinska, men han hade bröstcancer.
Man får inte heller säga, eller dog av ålder kan man inte heller ge på ett sjukhus.
Nej, exakt. Så, utan det måste vara mycket mer kliniskt idag. Dog av skratt. Det får man säga.
Det var ett ex till mig som snackade med en släkting som sa så här att den släktingen hade dött på grund av en blandning av alkoholism och sorg. Och jag sa, vad då, självmord eller så? Nej, då hade hon inte riktigt tänkt på vad det var. Men jag gnuggade väl in det att man kan inte dö av sorg.
Nej, alltså sorg kan väl få en att bete sig på ett sätt som man till slut dör av.
Ja, kanske. Men självmord.
Ja, exakt. Bete sig på ett sätt.
Smart att men jag fick för mig då att jag kollade upp som barn då redan så här Olle Lund Kierkegaards författarskap. Och att han har gjort en tidig bok som då hette Putte Fnask, som handlar om någon tomte eller något sånt där. Mm. Som jag inte tyckte var speciellt bra, som jag tyckte skilde sig väldigt mycket från. Men sen när jag sökte efter det så hittade jag ingenting på det. Men nu börjar jag tänka att det kanske var en gammal Roald Dahl-bok.
Jaha.
Alltså innan han fick sitt break.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det kan vara möjligt att det var Putte Fnask.
Men undan det finns mycket så här regionalt, jag tänker i Sverige, att Kierkegaard, att just att det är nära Danmark i Arup och så, att han är populär där nere.
Han var stor i Skåne. Alltså.
Vissa titlar, men jag tror inte vi läste dem ens.
Jag tror han illustrerade själv också på ett jävligt coolt sätt. Minns speciellt spottloskorna han ritade som var så att runda där, som en badmintonboll, nästan så rund där fram och taggig där bak.
Okay. För jag tänkte på det, för jag var i England för någon vecka sedan. Mm. Och där är mycket så Alice grejer, mycket så Winnie the Pooh, Paddington Bear och sånt där. Men också mycket den här Peter Rabbit av Bellatrix Potter.
Mm.
Och den tror jag aldrig har blivit stor i Sverige.
Nej.
För jag har aldrig läst de böckerna, men det är den här lilla kaninen med någon blå tröja. Och är ganska så ljust målad. Alltså väldigt fina saker. Alltså fina färger och så.
Hur det finns ju sådana som i USA, Where is Wally? Eller vad heter den?
Ah,
det
är någon,
ännu en randig tröja som man ska hitta. Det är inte stort i Sverige, men alla i USA vet vad det är för någonting.
Ja, exakt. Och till exempel i Ryssland så blev ju inte Pippi stor, utan Karlsson på taket. Det är den de älskar, vilket är lite märkligt.
Men jag tycker det är roligt för att alltså fördomen av ryssar nu när de är på semester och sånt är att de är såna svin. Och att det då är så här Karlsson på taket, att han var ett sånt svin, att han kunde relatera till det här douchebagheten som Karlsson visar upp.
Ja, så men jag gillar över Karlsson alla som också. Är mindre. Jo, jag också. Jag tycker han är svinrolig. Alltså den är kanske den man garvar mest. Pippi också, många delar. Men Karlsson är så jävla...
Fast det är ju någonting också, jag gillar nog den filmatiserade Karlsson. Alltså det här barnet som är dubbad av en gubbröst och har sån flintperuk. Det blir så obehagligt. Och så är han sånt svin.
Ja.
Där han... den här kuckelimuckmedicinen. När han så här slickar sig i munnen och så här... Du rör ihop kolan, choklad, geléhallon. Det är så äckligt.
Ja, sedan du tvingar lillebror för sina sista pengar att gå och köpa. Också så här konstiga så här dissar, typ så här. Vad heter du mer än August? Jag heter inte August. Du för dig. Det är jättekonstigt.
Vad heter nu lillebror i Karlsson på taket? Hans riktade. Eller han heter kanske lillebror?
Ja, jag tror inte de säger något annat. För det är ju Mio med Mio och han heter ju någon så här Bo Lundgren och sånt där.
Som Bo Lundgren?
Men som en gammal partiledare. Men typ så här Bo Wilhelm Olsson eller sånt. Mm. Tror jag han heter. Han sitter ju där i Tegnérlunden på bänken. Och så kommer alltså någon flaska som han börjar sparka på. Och så kommer en ande. Alltså han sitter ju och fantiserar i Tegnérlunden.
Mio med Mio. Jag minns inte det här faktiskt.
För han är så olycklig. Det är ganska återkommande tema också. Att han har så här fosterföräldrar tror jag som inte behandlar honom jättebra.
Mm.
Som går runt där i Vasastan i Stockholm. Och sätter sig i Tegnérlunden och så fantiserar. Och försvinner in i fantasivärlden.
Och det är rätt nära där Astrid Lindgren bodde.
Ja, exakt. Ja, men mycket är ju Vasastan. Där kring.
Ja, men det var ju Astrid Lindgren.
Alice är också hennes fantasivärld egentligen.
Aha.
Att hon somnar vid floden.
Alltså det är en sån, så sen vaknade hon så hade allting bara varit en dröm.
Ja, exakt.
Det är lite inte så tillfredsställande slutet. Det är ju en del barnböcker som har det slutet.
Mm.
Jag känner mig alltid lite snuvad på konfekten.
Jo.
När det slutar så.
Kommer men det som är lite häftigt med själva Alice är att mycket av hennes vanliga värld överförs till den här fantasivärlden.
Mm.
Och får så nya former. Så det är som att det korresponderar på många sätt.
Mm.
För alltså Alice underland Alice fanns ju riktigt, alltså i verkliga världen. Det var ju en... Lewis Carroll som skrev Alice underlandet var matematiker på Oxford.
Mm.
Och Deanen, alltså rektorn typ på hans college, det var hans dotter som var Alice. Så boken är dedikerad och skrivit henne. Så det är mycket så referenser från hennes verkliga liv som finns i själva drömvärlden.
Mm. Ja, fan, men vi gick igenom de här peddo-aspekterna också med Lewis Carroll i förra avsnittet du var här.
Mm.
Har du läst på mycket om det?
Ja, väl, alltså, för när man ska forska med en bok måste man gå igenom all litteratur. Och det är jättemycket som är sån forskningslitteratur på honom.
Skulle du säga skyldig eller oskyldig?
De har ju pratat med jättemycket flickan hade att göra med. Han ska aldrig ha gjort något.
Nej.
Men att han var så lite överfascinerad av barn. Du vet, så lite Michael
Jackson-typen.
Och framförallt flickor. Han hatade pojkar.
Han var inte bög. Han kanske var pedofil.
Men också att han var en av de första fotograferna. Så han fotade väldigt mycket flickor.
Fotograf gör ju redan där vissa associationer.
Och man kan göra vad man vill med bilder. Så. Och så här, viktorianska eran, då är det mycket så oskuldsfullhet, nakenhet och sådär. Att flickan skulle upphöjas och vara lite...
Det låter obehagligt allt det där.
Ja, men det sägs också, jag läste någon så här psykoanalytisk bok som var så här, att det finns något tragiskt i den pedofila kärleken. För att den man älskar försvinner, för att den växer upp.
Ja, just det.
Alltså du förlorar den här flickan som du är kär i. Och att då att Alice i underlandet var något försök att så här, kapsla in henne. Och behålla henne för alltid i den här boken. Vilket det tar ganska långt. Men... Lite roligare tankar.
Jag tänkte på en bok som också slutade med... Så vaknade han så hade allt bara varit en dröm.
Mm.
Jakob 2:2 möter Grosiga gadden. Det var en bok jag läste när jag var liten.
Aldrig hört talas om.
Men det, hans gimmick var då att han sa allting 2 gånger. Inte allting. Jag fan, men det var lite luckor i den. Ungefär som Ture Sventon. Att han
inte alltid läsbar.
Inte alltid säger... han säger ändå Sventon. Att ibland, men att Jakob 2:2 var så här, hej, vad gör du? Hej, vad gör du? Det var rätt rutten bok egentligen. Alltså. Men jag kommer ihåg att den slutade med. Och så vaknade han så här, att det bara varit en dröm.
Nej, det är ju en dåligt slut. Det är ju härligt med de som stannar i fantasivärlden på något sätt. Typ Sagan om ringen och så. För det är många fantasyböcker som alltid är återvända på något sätt. Att man går tillbaka till den vanliga världen. Som Harry Potter åker iväg till Hogwarts. Men sen kommer han tillbaka till Private Drive.
Narnia, när de går in i den här garderoben. Ja, exakt, och sen
det blir som
tillbaka.
Att man kommer ut och in. Än att den stannar kvar där.
Narnia läste jag när jag var liten också. Det är en av de få liksom, fantasy verken som jag har uppskattat.
Du har inte varit någon sån där Harry Potter? Eller?
Nej, så jag är lite för gammal för Harry Potter.
Exakt. Den kom exakt rätt i tid för mig. För han var lika gammal i första boken som jag var när den kom.
Och hur gammal är det? 10 typ eller?
Ja, något sånt. Ja, så då, det var 97 tror jag och jag är född 88. Så jag var 9-10 där.
För jag
så
minns...
det var som att jag kunde följa honom, att böckerna kom i min ålders.
Mm.
Så man kunde följa dem väldigt bra.
För jag var nog 21 när jag hörde talas om Harry Potter för första gången. Och då hade jag redan börjat jobba på Egmont serieförlaget. Jag började rätt tidigt. Och så kom jag ihåg att jag satt i samma rum som Mad-redaktionen, vilket då mest var Johan Andreasson, han var redaktör. Och han de skulle göra liksom i Mad då en Harry Potter-parodi typ. Eller var någon parodi de hade köpt in. Och sen skulle de ha någon löpsedel eller något sånt för Mad eller något liknande. Och så kom jag ihåg att han sa så här, Harry Potter, att löpsedeln ska vara så, Harry Potters hemlighet är avslöjad. Böckerna är bara skit.
Hårt. Ja, men jag läste faktiskt om alla när jag var i Cambridge som en sån här avslappningsgrej på kvällarna.
Ja.
Och det, alltså, det är ju fortfarande en jävligt bra story.
Mm,
alltså det är det ju. Sen så är den inte så litterärt. Alltså ett storverk. Att det är så här fina formuleringar. Så den är ganska basic och väldigt så här handlingsdriven.
Mm, men det är ju väldigt... Den. Så att en film, den gav mig ingenting.
Nej, jag är ju lite... Just det där, för det var så härlig värld att försvinna in i.
Mm.
När man var lite, jag tror aldrig jag har känt så starkt som i Harry Potter. Att jag så kunde ligga vakna och gråta en hel natt när någon karaktär hade dött.
Mm.
Att det var typ hela min känslovärld när jag var liten.
Men jag kommer ihåg att jag såg någon dokumentär om då J.K. Rowling.
Mm.
Där hon pratade om att vad hon trodde var liksom en del av succén var just det att detaljbeskrivningen av till exempel mat. Mm. Att de berättade exakt vad som var på mackorna och sånt där.
Ja, men exakt, och att den kombinerar så mycket. För den här, dels så är den... Alltså man brukar du vet av Wahlströms röda och gröna ryggar.
Mm, pojkböckerna, tjejböckerna,
exakt. Och killböckerna var ofta så här sport, mer handlingsorienterat, tjejerna mera känslor. Mm. Men i Harry Potter är det en sån blandning. För dels så finns det här grabbiga, det som är konnoterat grabbigt. Alltså så här, ja, genuskonnoterat.
Manligt kodat.
Att det är mycket så här, det är mycket action, det är så här sport, quidditch. Och det är också... Men som ett hot och fantasy, att det finns en actionvärld. Men samtidigt finns det mycket så här Harry Potters känslor, han blir kär, det är så här livet på skolan, skvaller. Också hela det mattemat. Alltså lite den här, vad heter det, att det finns någon genre som att man är på internat.
Just det.
Som finns alltså i England och sånt, mycket sådana böcker.
Men det är så high school och sånt, exakt. Det är ju high school och college, är lite samma genre. Just i det avseendet så har jag en ganska kvinnligt kodad smak. Att jag är väldigt ointresserad av sport och så här, jag är mer intresserad av relationer och mat.
Ja, men det var som i Harry Potter kunde man få allt på något sätt. Och den är väldigt okönskodad. Det var ju verkligen att alla läste den.
Ja.
Oavsett. Det var inte att det blev en flick- eller pojkbok.
Nej.
Det enda de gjorde var att de gav ut upplagor där det var vuxen omslag.
Mm-hmm.
För att inte vuxna ville att man skulle se på tunnelbanan utan satt och läste barnböcker.
Jag kommer ihåg att han gick på min skola som illustrerade den svenska upplagans utsida. Alvar, jag kommer inte ihåg vad han hette.
Men... Ja, det var så lite glitter på dem och så.
Mm. Men jag kommer ihåg att man bara såg i korridoren ibland någon liksom som var så sjukt grym tecknare redan på högstadiet. Alvar Tapio, nej jag kommer inte ihåg vad han hette. Men att sen så fick man höra att det är han som illustrerar Harry Potter-omslagen nu.
Coolt. Men läste du mycket när du var liten?
Alltså grejen var att jag läste inte så jättemycket. Alltså när jag var barn så... Då var det ju så att mina föräldrar läste för mig. Men jag kommer ju från en familj som är väldigt akademisk.
Mm.
Så det här att läsa var väldigt viktigt för min familj. Och att alla skulle läsa. Det var liksom till och med nästan ett tvång och ett krav i min familj. Och jag läste ju då när jag var liten de här liksom, ja men Olle Lund Kierkegaard och sånt på ganska mycket eget bevåg också. Men sen kom jag ihåg att jag tyckte inte det var speciellt kul att läsa. Jag var väl ungefär som de flesta ungdomar är idag.
Mm.
Att de föredrar datorspel eller rörlig bild i form av film och tv liksom och sånt där. Mm. Och jag tyckte det var så kul att läsa, men jag fick sån väldigt press från alltså hemifrån att det var att tills, när man säger vägrar läsa och mina föräldrar började bli desperata, speciellt min mamma som kanske var, min farsa var lite mer så här laissez-faire inställningen att låt gå för vad fan som helst, men min morsa, hon kunde inte riktigt ta att hon inte fick som hon ville liksom.
Men var det också att man såg, för du läser ju serier, att det såg som fulare?
Absolut, de gillar inte att det lär, alltså så här, serier
för det
såg
är ju som, samtidigt läsande
alltså, ja visst, men det fattar man inte på den tiden.
Nej, exakt.
Men sen var det så att
för det är en lite konstig indelning på barn- och ungdomslitteraturen på Stockholms universitet. Att de har serietidningar på barn.
Ja, det alltså är även har de det fortfarande?
Bara för att det var tecknat.
Typ. Ja. Jo, men det är en klassisk fördom om tecknat serier.
Exakt. Så men vi läser typ Marjan Satrapis Persepolis, som är en vuxen.
Ja.
Alltså roman som handlar om den iranska den här revolutionen. Allt på barnkursen.
Aha, fan vad sjukt.
Ja, verkligen.
Nej, men så, till slut så var det så att det blev nästan så en så här förhandlingssituation i mitt hem. För jag började bli så här kanske 14, var intresserad av att vara ute och träffa tjejer och kanske tjuvröka och började supa kanske pyttelite liksom i tonåren. Och sen så var det så att jag mina föräldrar, det var ganska mycket min mamma som satte upp reglerna i hushållet liksom. Hade så här, jag fick inte vara ute lika sent som min andra kompis hade. Så här, jag skulle vara hemma 11 liksom, eller senast, eller kanske ännu tidigare, jag kommer inte ihåg. Men då var det så här, att till slut så blev min mamma så frustrerad att jag inte läste. Så sa hon så här, men om du får mer i månadspeng, vill du inte läsa då? Så nej. Så här, finns det någonting som skulle kunna få dig att läsa mer? Så sa jag så här, ja men jag får vara ute senare på kvällarna. Och då gjorde vi en sån förhandling att jag fick vara ute en timme senare om jag då läste. Och då hade vi såna regler hur långt jag skulle, hur många sidor skulle läsa i böcker. Och så,
för att jag... Ja, men det är tråkigt när det blir så pliktskyldigt.
Jo, det var det.
Vad var det för böcker som var godkända? Alltså, så?
Ja, det var väl, i serien jag var inte godkända.
Men typ Bert och Suna och sånt, var det okej?
Ja, det läste jag, kommer jag ihåg, när jag var lite yngre. Det tyckte jag var väldigt roligt, alltså Bert och Suna-böckerna, men jag kommer ihåg någon gång när jag hade lånat en bok som min mamma tyckte var en barnbok. Det var inte godkänt då heller, liksom.
Men... Alltså, det är också just att göra den här separationen. För egentligen all läsning är ju bra. Alltså, oavsett vad det är.
Ja, men det är rätt. Men det är nästan som en sån här, man hör om så här idrottsföräldrar som tvingar sina barn att liksom leva deras dröm.
Eller
så
här, verkligen.
Att de, trots att de inte tycker det är roligt, så måste de då spela fotboll eller vad det är.
Ja, men för jag läste jättemycket skitlitteratur. Alltså så här, prenumerera på Läslusen som var så här B. Wahlström. De här röda ryggarna, alltså tvillingarna på Sweet Valley High och så här. Alltså mycket som inte var bra, men som var bara så härligt att försvinna i. Och som gav någon så här läsintresse. För det var så mamma
jag hade... Nu i vuxen ålder så läser jag. Jag vet inte om det beror på det. Jag tänker på en stand-up-rutin jag såg. Jag kom faktiskt inte av vem det var som drog den. Men han pratade om homosexualitet. Så sa han så här, om rövknull. Så sa han så här. Det är lite som med spenat. Om man tvingas till det som att äta det som barn, så kan man uppskatta det även i vuxen ålder.
Ja,
så var det för mig med läsning.
Ja, men det är som min mamma, hon hade när hon väntade mig var att lyssna på någon barnmorska som pratade om hur viktig läsningen är för barns fantasier och så vidare. Så hon hade gjort en läshörna till mig i min barnkammare när jag var liten, som vi skulle sitta och läsa. Jag blev så medlem i en så jättebra bokklubb där man fick de här Barbro Lindgren-böckerna. Det skulle vara så här kvalitetslitteratur. Så här bra barn, inte så här Disney-barnböckerna, utan så här de som skulle vara så här märkta bra, typ Astrid Lindgrens barnboksklubben och sånt där. Och då, alltså jag läste jättemycket alltså när jag var barn. Alltså så här baby. Alltså det finns bilder när jag ligger helt utslagen med så här 10 pixiböcker runt mig.
Alltså kunde du läsa?
Nej, jag låg och kollade bilder. Alltså, för jag tror att alltså, läsningen när det började, att jag läste utifrån det jag mindes och kanske mamma eller pappa hade sagt. Eller bara att jag gillade att kolla på sakerna. Men jag kunde ligga så och bläddra i timmar verkligen. Och bara så här, läsa. Alltså men riktigt så här bokslukare ung. Och mycket så här pixieböcker, du vet så Jan Lööf och sånt.
Ja, just det.
Som är jättefina.
Jan Lööf var också stort fan av
Sagan om det röda äpplet. Ah, och jag gillade när jag var liten.
Och också så där mycket när man var liten att man läste samma bok om och om igen.
Jag blev väldigt stolt någon gång när jag bara träffade på Jan Lööf på... Jag tror det var en Galagofest. Han spelade med något jazzband och sånt. Mm. Men att han visste vem jag var tyckte jag ändå kändes så.
Fan vad ballt. Ja, men det tycker jag. Jag köpte den här förra året, typ Jan Lööf, 75 år eller vad fan. En så jättefin utgåva med mycket av hans tv-serier, så här, skrotnings, hur hela arbetet gick till, även serierna han skrev. Han hade ju någon seriekaraktär, vad hette den nu igen?
Alltså, vad sa du, en tecknad seriekaraktär? Ville, tänker du på den?
Ja, jo, det gör jag med.
Alltså, varför tidningen Vi?
Ja.
Och han hade ju också Felix.
Ja, exakt. Ja, men Felix var nog den jag tänkte framförallt på. Och då, som går igenom och har jättefina tryck på hans bilder och från olika barnböcker och intervjuar honom.
Han är också väldigt inspirerad av Robert Crumb, en av mina favoritserietecknare.
Ja, men det är mycket bilderna i hans, för storyna är ju inte alltid så speciella. Alltså det är någon som handlar om att någon har en bil typ. Du vet, så här, och sitter och leker med en bil. Men att det är så här häftiga bilder. Alltså, det är så här, Pettson som sagt igen, att man kollade mycket detaljerna och satt och kollade efter så här, hur huset såg ut på insidan. Eller att de bodde på någon cool liten ö. Hade gjort sig,
jo, det har väldigt mycket uppfinningar och liksom detaljer. Som man också kan se de här Aardman-animationerna, alltså så Wallace and Gromit och sånt. Mycket maskiner och byggda.
Och mycket så kända personer plötsligt. Det typ Gudrun Schyman någonstans, eller Charlie Chaplin. Och så. Det var ju någon gubbe han började måla om för att de var för lik någon så här tysk soldat. Nu på senare år.
Ja, det har jag inte sett.
I Örnes bilar.
Jaha, hade jag missat. Men tror du att... Vi var inne på det lite, tror du att det är viktigt för barn att läsa mycket? För jag tänker att det är mer att det kvittar vilken form man konsumerar en historia eller information i. Att du kan se det som rörlig bild, du kan kolla på YouTube eller du kan liksom lyssna på det som podd eller ljudbok eller... Men att just läsning, det är klart att det är ett viktigt redskap att kunna läsa för att tillgodogöra sig en viss typ av information. Men jag tror, med den här läsfrämjare-grejen, hur ser du på den?
Jag tror litteraturen har vissa fördelar som inte till exempel filmen har. Det kräver en mer kognitiv... Det är därför det är lite jobbigare att läsa än att se en film. Eftersom du måste skapa fantasivärlden i ditt eget huvud och samtidigt vara koncentrerad på texten. Så jag tror att det är en bättre kognitiv övning i fantasiskapande att måla upp bilder i huvudet. Som filmen delvis förlorar. För jag ville inte se Harry Potter-filmen till exempel, just för det förlorade mina fantasibilder av hur Harry Potter-världen var.
Så du har inte sett dem?
Nej, jag såg första tror jag. Men sen så ville jag inte se mer. För att det blir... Att det är en annan...
Men man ser den skådisen framför sig kanske annars när man läser.
Ja, exakt. Det vill man inte. Nej, men så det tror jag läsningen har en fördel. Att man måste producera mycket mer själv, fantasi i huvudet. Men också att man får en överkoncentrationen på ett... Alltså det är lättare att tappa koncentrationen på en film och ändå förstå handlingen än i en bok. Och också att man får någon slags stilla stund från allt brus och annan media. För ofta när jag kollar typ ett YouTube-klipp så kanske några minuter och så kanske jag samtidigt kollar ett mejl. Du vet så att det blir så...
Ja, det är lite högre tröskel att sätta sig ner eller lägga sig ner med en bok.
Ja, exakt.
Men när man väl är inne i det så gillar jag det väldigt mycket.
Ja, också. Alltså, det är svårt att få den stillheten. Som jag är inget fan alls av tv-serier så där jag ser typ aldrig, jag har knappt sett en tv-serie.
Nej.
Förutom South Park. Och det är någonting med att jag inte får samma tillfredsställelse som när jag själv ligger och läser och skapar bilder.
Ja, det är ju lite annan grej. Jag tänkte på en, då var jag kanske mer ung tonåring när jag började med soloäventyr. Känner du till det fenomenet?
Nej.
Det är någon form av interaktiv roman. Som kanske kom i lite samma kölvatten som rollspelen. Men jag kommer ihåg att jag läste då en bokserie som heter Ensamma vargen. Av Joe Dever. Jag tror de kom 1984. Och då var det ju så här att man fick välja då om det stod så här. Det var då att berätta att du gör det här och det här. Du sitter på ett värdshus. Du ser en äldre man vid ett annat bord. Går du fram till honom och börjar prata, gå till nummer 84.
går du istället fram till baren och beställer en drink, går till nummer 165. Och så fick man gå då till de nummerna och så liksom handlingen blev interaktiv på det sättet.
Okej.
Jag började själv skriva sådana soloäventyr när jag var liten. Det finns, om man letar noga så finns det ett på nätet som jag
har. Coolt.
Men det kommer jag ihåg att det blev, sögs jag in i väldigt mycket liksom. Fick nästan lite så mardröm av det för att man blev så delaktig att det kändes mer då som att man var huvudkaraktären.
Ja, jag vet.
När man kunde göra val.
Det är häftigt.
Ja, är
det är ganska sällan man har hört talas om dem.
Ja, alltså Johan Wandlo som har varit gäst i den här podden också, han har gjort någon ny sån soloäventyr som är utgiven på Galago förlag tror jag, som heter någonting med en viking.
Okej.
Okay. Som en, tror jag är rätt poppis bland barn idag. Okay. Det där är ju i barnboksformat då.
Ja.
Den kommer jag ihåg. Sen har jag bara en bok kvar på listan som jag inte har nämnt hittills. Och det är Stritt av Grete Janus Hertz.
Du visste jag faktiskt inte vad det var.
Googlar du upp det?
Ja, jag tror knappt jag hittade det, eller?
Nej, Stritt. det är nog mest på grund av teckningarna som jag gillar den. Men det var liksom väldigt runda figurer. Den är nog rätt gammal. Jag hade svårt nu. Jag försökte researcha när den är från. Men jag tror den är riktigt old school.
Yeah.
För jag kommer ihåg att när Astrid Lindgren... Jag köpte en bok då som handlar om Ingrid Vang Nyman. Hon som illustrerat många av dem.
Pippi Långstrump.
Pippi Långstrump, okay. Och då så...
Barnen i Bullerbyn också tror jag lite sådana.
Ja, hon begick självmord. Ja, jag läste en biografi om henne också. Jag tycker hon är en av de bästa svenska... Nej, danska. Hon har bott mycket i Sverige, men en av de bästa skandinaviska tecknarna genom tiden.
Jag var på en utställning med henne på Kalmar slott.
Kalmar slott. Det funnits en på KB också, Kungliga biblioteket i Stockholm, cool. Som jag var på. Det var där jag köpte den här boken då. För där stod att... någonting om, det stod en ny typ av barnlitteratur som kanske inspirerade Ingrid Vang Nyman. Och då var Stritt då, det stavas S-T-R-I-T, som Street. Jag ska kolla om jag kan hitta den där Ingrid Vang Nyman-boken. Jag kan inte ha vad det stod om Stritt. Har du kvar några böcker på din lista som du inte har nämnt ännu?
Ja, men jag skriver upp väldigt många.
Ja.
Alltså... av mina favoritböcker och...
För här borde det stå när Stritt är från.
Men Tove Janssons barnböcker, alltså Muminböckerna är ju underbara. De borde man läsa någon gång i livet.
1943 kom Stritt.
Aha. Fanns det en bild där på hur den såg ut?
På Stritt. Där ska vi
se. Okej. Ja, men det påminner ju lite om hennes tecknarstil också.
Lite naivistisk.
Exakt, och ganska tydliga så här, linjer. Och inte så tredimensionellt.
Nej, alltså, lite som jag själv tecknar. Med mycket runda huvuden och sånt.
Men då var det själva teckningarna du gillade, inte storyn.
Ja, storyn är rätt mysig på något sätt. Eller det handlar om en pojke då och hans storebröder, Per och Ola, som ska få nya kläder. Men Stritt, han är för liten och får... Han får aldrig vara med riktigt. Men sen så är det då att de smutsar ner sina kläder. Och så krymper de efter tvätten. Och då passar de Stritt. Jag försökte få min syrra att döpa sin son till Stritt. Men det ville han inte.
Så fult.
Några andra böcker? Vill du droppa lite titlar bara i slutet?
Ja, men jag tänkte en bok som faktiskt är helt underbar. Det är Salman Rushdie, du vet, han som skrev Satansverserna.
Ja.
Han har skrivit en barnbok som heter Harun and the Sea of Stories.
Var det innan eller efter Satansverserna?
Det var efter. Så den är skriven till hans son, alltså när han var i exil i England var han väl.
Han var, gjorde ett gästspel i Curb Your Enthusiasm med Larry David den senaste säsongen.
Okej, okay, coolt. Men han är ju rätt ball.
Han har
väldigt snygga fruar. Alltså med tanke på hur han ser ut. Alltså så riktigt jävla.
Ja, men det handlar lite om det att liksom, för att i den säsongen så får du av Larry David en fatwa.
efter sig. Och så snackar Salman Rushdie om så här fatwa-sex. Att det är så att, att när han blir så farlig, när han har en sån fatwa på sig, då blir det väldigt många som blir attraherade av honom.
Ja, men så är det säkert. Jag tror han har väl den fortfarande, eller?
Han har fatwa på sig fortfarande.
Ja, det försvinner väl inte bara. Men, ja. Men i alla fall, då han skriver Harun and Sea of Stories, och den handlar väldigt mycket om så här, alltså i undertonen att om censur och sådär, att det behandlar de frågorna väldigt mycket, och det fria ordet och fantasi.
Mm.
Alltså The Sea of Stories är att den här vattnet, alltså sagornas hav, att det börjar bli förorenat.
Mm.
Och att någon försöker sätta in en plugg i den. Så att det inte längre ska finnas fantasi och fria historier och så.
Ah.
Vilket är som ett svar på hela Satans versen debaklet. Men också väldigt mycket så här, för han gillar också Alice i Underlandet, mycket så här referenser till den boken i boken. Mm. Men också så här bara jättevacker historia. Så den är riktigt läsvärd.
Är den bra illustrerad?
Det är inga bilder.
Nähä.
Det är en typ ungdomsromanaktig. Mm. Men ganska lagom att läsa på sommaren och så.
Ja.
Och sen, har du Den lille prinsen?
Den lille prinsen gillar jag väldigt mycket när jag var liten också.
Den
skulle
jätte,
kunna vara med på min lista också.
Men den är nästan mer sorgsen. Mm. Den är inte jätterolig utan väldigt existentiell.
Så jag kommer ihåg, jag tyckte den var rolig när jag var liten. Till exempel den här alkisen. Och så var det sånt cirkelargument som jag tyckte var både roligt och liksom kul. Alltså så alltså både smart och kul att det är så här. Att han frågar alkisen så här, varför dricker du? För att glömma. Vad är det du vill glömma? Att jag skäms. Vad är det du skäms över då? Att jag dricker. Det är ju ändå någon form av skämt liksom.
Det är många sådana formuleringar som är helt underbara. Någon sån här borgare som sitter uppe på någon planet och är jättetjock och så att han tar upp hela världen. Alltså det är så här, ja, men jättemycket. Och med att han behandlar så mycket svåra frågor, så här vuxenlivet, typ vad som är mening med saker.
Ja,
när man ser det från den här lilla prinsens perspektiv.
Den här vargen som man ska tämja, eller vad är det?
En räv.
Räv är det.
Ja, exakt.
Det är gulligt. Den är fransk för mig, va?
Ja, exakt.
Le Petit Prince.
Ja, det var därför jag höll mig från att uttala hans namn. Vi har aldrig lyckats lära mig det fast jag läste tusen gånger. Antoine de Saint-Exupéry. Eller någonting, jag vet inte.
Perfekt.
Ja, perfekt franska. Det finns ett dagis i Gamla stan som heter Den lille prinsen. Mm. Som har typ den loggan också.
Ja, coolt.
Ja, men den är ju så här, alltså riktigt så här bok som går in i hjärtat.
För den fastnar jag för väldigt mycket.
Ja, jag har velat så här, typ tapetsera med lilla prinsen motiv. Mm. För jag tycker de är väldigt fina. Och de gjorde faktiskt en film som heter Den lille prinsen.
Mm.
En barnfilm för kanske 1-2 år sedan. Där de använder väldigt coolt sätt hans illustrationer, fast i animering. Att de som lyckas översätta hans bilder till filmen. Ja, så de är liksom med och spelar. Den blandas ihop med en modern story om någon tjej. Och så blandas hela den här storyn om lilla prinsen ihop. Alltså mycket det här att inte glömma barndomen inom sig. Alltså det här, för det är också ganska vanligt tema i barnlitteratur, att inte vilja växa upp. För det är ju det hela slutet på
Nalle Puh är ju den här.
Men för sista Nalle Puh-boken tycker jag är underbart vacker. Alltså det är ju när så här, djuren märker att det är något konstigt med Christopher Robin.
Mm.
Att han ska lämna dem eller åka ifrån dem. Och det är ju då att han ska lämna barndomen och övergå till vuxenlivet. Och därmed också fantasivärlden, för det är ju hans gosedjur som är det. Och att han då för något sätt så här, tappar kontakten med fantasivärlden när han går in och blir vuxen, för han pratar, det finns ett jättefint, såhär, allra sista när han går runt med Nalle Puh själv. Och så säger han, de pratar om hur kul det är att göra ingenting.
Mm.
Och så säger han att snart så kommer jag inte kunna göra ingenting.
Åh, fy fan.
Ja.
Det gör lite ont.
Ja, men jag har faktiskt citatet här.
Vi avslutar med det då.
Ja, jag kan läsa det på dålig engelska. Här. De sitter då på en kulle. Och så säger then suddenly again, Christopher Robin, who was still looking at the world with his chin in his hand, called out, Pooh. Yes, said Pooh. When Pooh, yes, Christopher Robin, I'm not going to do nothing anymore. Never again? Well, not so much. They don't let you. Pooh waited for him to go on, but he was silent again. Yes, Christopher Robin, said Pooh helpfully. Pooh, when I'm, you know, when I'm not doing nothing, will you come up here sometimes? Just me? Yes, Pooh. Will you be here too? Yes, Pooh. I will be, really. I promise, I will be Pooh. That's good, said Pooh. Pooh, det är mycket Pooh. Pooh, promise, you won't forget about me, ever. Not even when I'm 100. Pooh fought for a little. How old shall I be then? 99. Pooh nodded. I promise, he said. Still with his eyes on the world. Christopher Robin put out a hand and felt Pooh's paw. Pooh, said Christopher Robin earnestly. If I'm not quite. He stopped and tried again. Pooh, whatever happens, you will understand, won't you? Understand what? Oh, nothing. He laughed and jumped to his feet. Come on. Where? Said Pooh. Anywhere, said Christopher Robin. Alltså det fina är det här. So they went off together, but wherever they go, and whatever happens to them on the way, in that enchanted place on the top of the forest, a little boy and his bear will always be playing.
Och med de orden avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Och jag heter Sandra Ilar.
Fullbordat samtal.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.